Davido Jakob, de tänkte riktigt smart. De började att skapa en riktigt bra podcast. De pratar om skolan och all dess aktivitet. Man kan ju spela pingis och leka annan lek. Nu måste ni lyssna på deras kloka ord. Ni hittar dem ofta vid ett pingisbord. David
Jakob.
Redan där och säger att nu ska vi försöka jobba proaktivt för att David inte ska lyckas förstöra den här inspelningen också. Vi har precis suttit och spelat in 30 minuter podd som rätt vad det är så av någon konstig anledning så ryter David till. Det här är värdelöst. Vi lägger ner.
Ett av argumenten han då tar upp, det är bland annat att vi börjar prata om nationella proven.
Och vem var det som tog upp dem? Ja,
vem var det egentligen, David?
Jag försöker rädda någonting som jag ser och förmodligen alla andra ser som piss. Alltså att vi måste ha kvalitet i det vi pratar om är jätteviktigt.
Vet du vad du...
För att någon ska behöva överhuvudtaget lyssna på. Nu så är vi på väg åt det hållet igen.
Nej, men då vill jag dra tillbaka och säga att nu avhandlar vi några snabba ämnen här. Och vi börjar med prao. För våra åttor är iväg på prao den här och nästa vecka. Vilket innebär att vi är ungefär 220 elever färre på skolan.
Det märks.
Jag tycker det känns som... Alltså, vi är en skola med närmare 700 elever. Men det känns som att vi är 100. Eller att det är 100 elever på plats nu. Jag vet inte varför. Är det åttorna som tar så stor plats?
Eller? Det är åttorna, skulle jag säga, den årskursen där det liksom är mest omkring. Om du förstår vad jag menar. Sjuorna, där är man fortfarande lite blyg. Nian, där vill man liksom, där är man för gammal för att liksom synas och höras. Åttan, där är det liksom, där är man emellan de här två.
Fokus är på mig, ja. Se mig, jag går i åttan. Är det så, David?
Jag upplever det på samma sätt, ja.
Vad mogen han är nu.
Ja, han är skitgrinig.
Han beter sig som en årskurs åtta.
Ja, faktiskt.
Jag känner någonstans att det där är egentligen bara spekulationer. Alltså det är ingenting som är...
Det här är en podcast. Vi sysslar ju inte direkt med vetenskapliga sanningar.
Nej, men om jag får prata till punkt. Det där är ju bara spekulationer. Och vi kan ju inte säga att så är det. För vad hade hänt om vi hade haft 6 till 8 då? Hade fortfarande 8 år?
Vad skulle du kalla det? Skulle du fortfarande kalla det ett högstadium? Eller skulle du kalla det något annat?
Nej, det finns ju de högstadier som har 6 till 9 till exempel. Och då undrar jag, liksom, är sjuorna en typ av 8 då? Eller den här större eleven?
Som du nu sa, det är svårt att veta det exakt. Alltså, eftersom liksom, vi har ju inte den situationen här.
Nej, men jag menar bara på att vi pratar om det som att det är någon typ av fenomen. Och då undrar jag om det är så att det fenomenet är... Just för att de är i den åldern eller är det för att de hamnar i någon slags mittenläge, att de ska snart bli de stora, de ska visa sig...
Det är klart det är ett mittenläge, då är det jag förklarar det. Lyssnar du inte vad jag säger?
Ja, men jag menar
det,
ju på...
det handlar ju om att i sjuan, då kommer de hit. De är yngst på skolan. De lite blyga kanske. Jag säger inte att alla är det. Vi vill inte dra alla över en kam. Men i åttan, i... Då har de liksom blivit lite varma i kläderna.
Jo, men jag menar på, har det med åldern 14-15? Eller är det så att det gäller samma sak? Gäller det samma sak i mellanstadiet? Är fyrorna eller femmorna de som är...
Skulle inte förvåna mig.
Nej, jag tror det. Det är liksom, ja. ett nytt stadium innebär att du är yngst. Du... har inte så stor plats som du gör i kanske när du har varit där ett år och fått känna på vad är det som händer här.
Jag upplevde min sjua mer som att jag var, för min brors gick i nian då, jag var nog fruktansvärt störig och hördes väldigt mycket.
Ja, men det är just i ditt fall tror jag inte det är förknippat bara till sjuan eller just till någon årskurs, utan det är nog till din personlighet.
Ja.
Nej, möjligt. Skämt åsido. Men prao, de är iväg på prao. Vad innebär prao?
Det är att de ska få känna på, alltså det här med yrkesliv. en annan verklighet där det ställs andra former av krav. Alltså krav som man kanske inte möter i skolans värld. Skolans värld är ju betydligt mer förlåtande mot ett beteende som är ganska vanligt hos dagens ungdomar. Det här med tider, respektera tider, hänsyn, sånt som vi försöker lära dem, sånt som vi jobbar med väldigt mycket. Men sånt som man på en arbetsplats då inte har tid att jobba med. Utan på en arbetsplats förväntas man komma i tid.
Mm.
Punkt liksom.
Och man förväntas lyda till sin överordnade eller chef. Ja. Skulle man kunna säga att klassens lärare eller mentor är klassens chef?
Heter det mentor eller klassförståndare nu? Jag
tror att det heter inte handledare.
Handledare kanske heter.
Jag skulle säga att det inte är så, även om det kanske borde vara så en bra värld.
Mm.
Vi har ju inte heller samma form av makt eller mandat som en arbetsgivare har. Utan
nej.
Eftersom alla måste ju gå i skolan, vi kan ju inte sparka en elev.
Nej, precis.
Men det är ändå rätt kul tycker jag, alltså, intressant det här med prao som fenomen, för det har ju funnits kvar. Jag vet inte om våra föräldrar praoade, det har jag faktiskt ingen koll på. Kan du googla upp praons historia?
Jag tror att mina föräldrar pryade.
Ja, du pryade kanske.
Pryade.
Ja.
Vad de gjorde har jag ingen aning om. Men...
Jag är rätt säker på att jag praoade.
Ja, det gjorde jag också. Praoade.
Jag praoade på Malmskillnadsgatan. Och inte då på det sättet som man kanske tror. Utan jag praoade i en datorbutik och sålde datorspelare. Det var en jäkligt rolig upplevelse. Och en dag min arbetsgivare där, eller min chef där, han hade lite problem med alkohol. Och han var ju rätt ofta på Systembolaget som de personerna är som har problem med alkohol. Och han erbjöd sig då bland annat att köpa ut åt mig.
Mm.
Men jag tackade ju nej. Super.
Bra jobbat.
Ja, jag var över 15 år.
Mm.
David, praoade du någonstans?
Mm, jag praoade i högstadiet och i gymnasiet.
På högstadiet?
Ja, jag hade ju prao eller praktik räknas det som är då. För att jag gick i kockskola. Men jag praoade på ett café i Gamla stan som heter Kaffekoppen för att göra lite reklam.
Det finns kvar för övrigt.
Kaffekoppen, din kajplats i
Eten.
Gamla stan. Kaffekoppen ligger ju bredvid ett annat café som heter Chokladkoppen. Och det är samma ägare. Men jag praoade på Kaffekoppen och har fortfarande, än idag, får jag flashback när jag går in på kaféer och känner doften av kafédoften.
Lärde du dig någonting?
Jag driver ju en typ av kafé idag. Så att jag
borde... Men kan du använda dig då någonting av det du lärde dig då när du driver det här?
Absolut inte.
Ingenting?
Nej, det här är ju en elevkiosk där eleverna ska få till bra priser köpa sig saker som de kan förgylla sin dag med.
Det här är inte vinstdrivande?
Absolut inte vinstdrivande, det är snarare förlustdrivande.
Mm. Ja, jag praoade också i, jag ska bara säga att jag kommer nog bara ihåg en prao, jag tror det var i högstadiet. Jag vet inte om det var i 8. Just, men det kan ha varit det. Men jag praoade på ett internetcafé på Odenplan. Jag var väldigt intresserad av dataspel och sånt på den tiden. Är
inte
fortfarande. Jo, är fortfarande. Men
det är inte IO som ligger där nu.
Jo, jag tror det. Fast det här, jag tror det här stället finns kvar. Det heter Nine.
Okay.
Jag är lite osäker. Men det var ju det mest hypade just då. Det här var innan IO. Men det var inte så glamoröst som jag hade målat upp det i huvudet. Det var mera ett café med datorer.
Vad hade man för liksom uppkoppling?
De hade ju bredband. Liksom.
Vad var bredband då, tänker jag?
Jag tror
var
det
en ADSL-lina? Liksom?
Nej, det var fiber in. Men det var ju inte den fibern som finns idag. Utan jag tror det var 100 megabit in eller något sånt där.
Ja.
Mm. Och så bra burkar.
Ja.
Alltså, det hade ju inte alla råd med hemma. Det var ju, det är ju dyrt med bra stationära burkar.
Men just det här fenomenet internetcafé, finns det kvar?
Ja, det gör ju det.
Inferno Line.
Mm.
Det
är faktiskt...
Det låg någonting i på Hörtorget där under. Vad var det? Jag har aldrig varit inne på ett internet.
Ja, men det var väl Cybertown? Jag tror att det är Cybertown.
Men fenomenet borde väl, ja för sig, jag måste säga det. När jag och mina tuffa kompisar har försökt att skapa såna här tv-spel eller spelkvällar, så brukar ju inte en internet som man har hemma fungera, i och med att det drar ganska mycket. Man kan sitta en, två stycken max. Är man flera så börjar det hacka också. Det är dåligt. Det är mycket trafik som sker. Så jag förstår att det borde funka. Internetcafé borde vara en väldigt bra skit.
Och det var ju större just av den anledningen förut. Alltså, jag hade LAN hemma hos mig när jag var yngre, och då satt vi in. Vi kunde sitta en 10 pers. Men då var det ju LAN som LAN är meningen att det ska vara, utan internetuppkoppling.
Precis.
Vi satt och spelade mot varandra, vi på LANet, inte
utåt. Då är det inte samma press på linan. Som...
Nej, det är ju ingen press på linan. Det är press på router, eller på switchen.
Hade ni också det här problemet när ni bodde hemma då, att man blockerade telefonlinjen i x antal timmar till föräldrarnas stora glädje? Man spelade Warcraft 3 utan polare.
Mm.
Och det var ju liksom, man ringde ju upp liksom och blockerade i 8 timmar i sträck. Det gick ju inte att ringa.
Nej.
Och det här var ju liksom innan mobiltelefonen var standard. Så det var ju liksom tufft liksom.
Ja. Det blev ju ett sjuhelsikes liv hemma.
Ja.
Jag kommer ihåg att efter att ha spelat och haft telefonräkningar på tusentals kronor hemma, så blev jag faktiskt tvungen att börja arbeta för min uppkoppling. Det innebar att en timmes krattning resulterade i en timmes spelande.
Mm.
Så trädgårdsarbete och datorspelande blev sammankopplat för mig.
Jag måste
är tyvärr inte fortfarande det, men nästan.
Jag måste tyvärr få säga att jag hade inte den möjligheten. Min mamma skaffade internet efter att jag hade flyttat. Så att vi hade inte sånt. Vi hade däremot hade vi ju Amigan. Vi hade...
Amiga hade du? Hade du 500?
2000.
Den var bra.
Klart. Jag var ju uppväxt i Lennersta.
Hade du inga med en Commodore 64 eller ingenting som du jobbade med då?
Nej, vi hade
Commodore 128.
Amiga 2000. Och vi hade ju kontakter på folk som satt hemma och kopierade spel som man kunde inte med. Då var det ett spel, det var en sån här floppy disk, så ett spel var kanske, ett bra spel var kanske 14 disketter. Så man kommit en bit, då måste du byta diskett, för nu har du förbrukat allting som är på den här disketten.
Är inte du lite nostalgisk när du tänker på det? För jag minns ju det här också mycket väl. När man hade liksom, jag hade 10-12 disketter till de lite större spelen. Ja. Insert disk number 7 liksom bara.
Man har kollat så man varit lite slarvig, så man har inte skrivit på alla disketter man har kopierat. Det var ju en annan typ av bootleg förut. Det var ju kopieringen var ju en större bransch. Den måste ha försvunnit.
Frågan är, var spelen bättre förut? Innan ni svarar, vill jag svara.
Mm.
Det var ingen fråga.
Nej, det här var en retorisk fråga. Jag menar på att spelen hade det fanns ett helt annat djup i spelen tidigare. Jag skulle säga att framförallt storyn var mer genomtänkt i tidigare spel. Idag såklart har ju spelen andra saker som liksom, alltså, spelen inte kunde ha för 10-15 år sedan. Men om man tänker tillbaka på de spelarna, hur storydrivna de var, är ju en enorm skillnad. Alltså,
allt det här med MMOs, alltså massiva multiplayer-spel online, där hela spelet bygger på interaktion med andra människor. Det gjorde du inte då. Alltså visst, du satt bredvid varandra. Eller du satt bredvid din kompis och spelade samtidigt kanske. Men det var ju ändå någon som hade suttit och kommit på, det här ska du göra för att komma vidare.
Jag tycker det är kul att man gör någon slags, jag tappar namnet vad jag sitter och funderar på det heter. Men jag kommer ihåg för några år sedan på PC:n så fixade min brorsa. Man kunde spela gamla Nintendo-spel på datorn.
Emulatorer.
Ja. Och det gjorde att man då kunde spela Link, Zelda och man kunde spela de här Track of Fields.
Och jag menar på att det är mer glädje, det är mer skaparglädje känns det tycker jag som i de spelen än i dagens spel. Dagens spel är mer yta.
Alltså, det ska se jäkligt snyggt ut.
Och jag tycker liksom, alltså, jag menar på att jag är, klart vi är partiska, för man förknippar ju mycket av de här gamla spelen med barndomen och liksom att man inbillar sig att man har lyckligare då.
Lycklig barndom.
Men jag menar ändå på liksom att de här spelen som är idag, som kommer ut nu på de här otroligt flashiga konsolerna med enorm grafik. Alltså, visst, de är snygga och allt det där, men liksom, det är ingen som kommer prata om dem om 20 år.
Nej.
jag kan fortfarande sitta här och prata om liksom, när jag spelar Legend of Zelda, Mega Man, Punch Out, alltså alla de här klassiska spelen. Jag minns så mycket väl och jag minns att de gav mig mycket mer. Det kändes mer genuint.
Kick-off fotbollsspel. Som sen blev Sensible World of Soccer.
Sensible Soccer. Jag måste bara få dra en historia där. För Sensible Soccer är och har hur länge som helst nu varit vårat spelkvällsspel. Jag och ett gäng kompisar. Vi sitter och kör Sensible Soccer-turneringar på Nintendo, Super Nintendo. Och det är helt underbart.
Vi körde på Amigan. Och jag och brorsan, vi skulle vara 3 veckor hos min mormor i Småland, på landet. Då tog vi med oss Amiga ner och vi var ute ungefär en dag.
På de här 3 veckorna.
På de här 3 veckorna. För resten av dagarna satt vi inne och spelade och tog AIK upp till att bli världens bästa fotbollslag och sånt där. Det var ungefär det.
Ja, så får jag dra en... Jag vet inte om det är en parallell, men alltså spelen är ju det som idag... Pågår ju också som vanligt en debatt om att är datorspel, är det bra för ungdomar? De sitter och spelar spel liksom. Och jag menar ju på, eftersom jag själv är fostrad i spelens värld, jag menar på att det är en enorm tillgång med det här. Alltså just alltså datorspelen, och jag tror att det är underskattat generellt av vuxna, spelens inverkan på elevers, alltså det jag framförallt tänker på, det är ju så här problemlösning. Alltså, alla datorspel handlar om att lösa problem. Och det är ju liksom förmågor som eleverna behöver träna på i skolan. Och man ser ju hängivenheten som finns hos ungdomar till att göra en sak om och om igen tills man har klarat den. Och det är ju en förmåga som man eftersträvar liksom hela tiden i skolan och olika ämnen. Så vi måste träna på det här så att ni blir bättre på det, så att ni som det sitter. Och för att bli bra på det här, då måste du träna på det. Och där köper ju alla elever. Och då vet man ju om att då har ni den här förmågan någonstans. För när det kommer till sånt som de själva gillar, då är det.
Jo, men absolut. Ja, jag håller definitivt med. Och jag kan bara liksom instämma, för det här drar lite paralleller till olika spel. Säg raidandet i World of Warcraft. Ja, nu är det inte 40 man längre, men i början när man spelade, då var det 40 man som skulle styras till ett och samma mål. Och då försöka få ihop alla de här till att liksom göra någonting tillsammans som kräver så mycket koordination och är ju enormt. Och där måste man ju faktiskt dra, man kan ju dra paralleller till väldigt många spel. Jag sa World of Warcraft här, få 40 man och sträva till samma grej och koordinera healing med tankande och DPS-ande. Nu kanske jag bara, ja, jag namedroppar massor med olika saker, men det är ju ett otroligt jobb som måste läggas ner för att få till det.
Alltså, Leather Shield kan aldrig ha en level.
Så jag, vet har ju, det. Jag har ju faktiskt, det var inte på den här skolan, men jag har ju i pedagogiskt syfte alltså jobbat med elever i World of Warcraft och haft så här olika guilds när man har jobbat mot gemensamma mål. Just för att få till den här typen av alltså engagemang från eleverna någonstans, liksom att få dem att känna att men har vi lyckats på någonting, nu ska vi genomföra det här tillsammans. Det är som du är inne på, Jakob, det här med att för att klara vissa saker i spel behöver man vara x antal personer och alla de här personerna behöver veta vad de ska göra. Och jag menar, om det inte är en förmåga som man behöver i verkliga livet, så vet jag inte vad.
Nej, och det går inte att utföra saker och ting halvkast heller, för då klarar du inte. Nej. Utan du måste toppa din prestation för att kunna klara det vidare. Ja. Det här tycker jag är väldigt kul också. Nu kommer in just det här med att använda spel. Jag vet att stadsbyggnadskontoret till exempel i Nacka har använt sig av Minecraft. Och byggt upp nya stadsdelar i Minecraft.
Tunneln över till Kvarnholmen. Och lagt det som förslag. Det är därför det inte går så bra att komma till skolan i tiden. För att de har byggt upp planen inför för stadshusets budget är byggt i Minecraft.
Det man tror jag ska så här tänka, det är liksom att spelen kommer inte försvinna. Spelen kommer inte försvinna från ungdomars liv. De kommer, hoppas jag, inte försvinna från våra liv heller. Nej. Så det är liksom, if you can't beat them, join them.
Exakt.
det tror jag det är som fler vuxna behöver inse, liksom, att det finns enorma möjligheter om man liksom någonstans sätter sig in i vad spelen faktiskt kan lära våra ungdomar. Sen ska ju vi såklart också vara tydliga med när man ska liksom spela spel och när man inte ska spela spel. Där har vi samma ansvar. Liksom.
Och sen så finns det ju spel och spel.
Ja.
Alltså, jag skulle kunna säga att Flappy Bird, jag vet inte om man får ut så mycket av.
Jag hade ett spel när jag var liten på våran Amiga, tror jag att det var, eller det kan vara Nintendo också, där man skulle ta sig in i ett hus och man skulle utföra en massa uppdrag, och så var det stängda dörrar och det var vatten på golvet och man skulle torka upp det och det ena och det andra, och man skulle hitta en kofot där och så vidare och så vidare. Alltså, problemlösning, ren och själv problemlösning. Tack vare det spelet så lärde jag mig engelska, kan jag säga.
Och städa.
Inte städa, kan jag säga, för det har jag inte lärt mig. Men jag lärde mig engelska. Jag lärde mig att det här, ett kofot heter crowbar till exempel. Det visste inte min fru, hon hade pluggat engelska på universitetet. Hon är lärare.
Nu hänger du ut din fru.
Ja, hon kanske lyssnar på den någon gång.
Det lär ju du bli varse.
Jag sov på soffan innan.
Ja, och det måste jag få säga det, att min kära flickvän som inte spelar datorspel, hon är inte heller, alltså nu säger jag inte att din fru inte är vass på engelska, för det är hon säkert, men min flickvän, hon är inte vass på engelska. Jag försöker få henne att se det här, börja spela,
hon fattar
lära engelska.
Hon fattar inte att en ladder shield inte kan ha en level.
Nej.
Hon fattar att, hon tror att en ladder shield kan ha en level, fast hon inte kan det.
Precis. Men jag försöker få henne att titta på när jag spelar. Hon är inte intresserad.
Tror ni att barn vet vad noob egentligen betyder och kommer från?
Nej, det tror jag inte. Det är helt, eller jag vet att det inte är så. Men det är väl lätt vet.
Jag får för mig i alla fall, jag kan inte svära på att jag det kommer från själva newbie, alltså att man är nybörjare. De förstår nog själva uppdraget och sådär, men de förstår nog inte vad ordet kommer ifrån.
Nej.
Kom
vi är tvungna att skicka iväg.
Nooben ska gå.
Mannen. Men vi tar och försöker avsluta det här på något värdigt sätt och se om det går.
Min poäng som jag vill att ni tar med er, det är att datorspel är viktiga. Och Jakob får dra min Star Wars-liknelse.
Jag kan säga att han gör det. Det finns ett spel som heter KOTO, Knights of the Old Republic.
Ja. Spelade jag för övrigt.
Ja, jag försöker det, men eftersom det inte var tillräckligt actionfyllt så sket jag i det.
Alltså KOTO.
Ja, OR.
KOTOR. Knights of the Old Republic. Ett Star Wars-spel. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre med just Star, eller vad heter det, med TVs och datorspelandet, men...
Jag måste säga att jag kan tycka att TV-spel i all ära, eller spel i all ära, på något sätt så handlar det om att folk som inte är inne i det här måste se nyttan med det. Och sen måste också man hitta nyttan i spelet. Så man kan inte säga, precis som du sa, att Flappy Birds är inte ett spel som det förgyller livet. Det är ett spel snarare som inte fördummar, men snarare fyller upp ett tomrum kanske.
Ja.
Och det kan ju vara kul att utmana och tävla emot varandra och trigga varandra och tävlingsinstinkt måste in. Så att det är inte helt idiotiskt, men jag kan tycka att tv-spelstillverkning eller apptillverkning kanske ska bedrivas även på skolnivå för att få ungdomar att lära sig. Mm. Alltså prata ett spel om kunskap, alltså för att lära in, ta in kunskap, till exempel om andra världskriget eller...
Absolut, och jag kan ju dra två tips för er som lyssnar direkt, att det finns faktiskt två stycken olika enkla jag ska inte säga programmering, men det är lite drag and drop programmering. Det finns ett nu, rätta mig om jag har fel, men jag tror det ena heter Kudo Game Labs eller något sånt där.
Ja,
drag and drop programmering. Och sen så har vi även ett program som heter AlgoDo. Alltså AlgoDoo. Det här AlgoDo, det är ett fysikprogram. Du bygger olika saker och kan göra olika typer av fungerande föremål. Du kan bygga en bil i det här. Göra så att den är fyrhjulsdriven eller tvåhjulsdriven. Du kan använda det av olika material. Ja, jag ska inte gå in för djupt. Ni får titta själva. Algodo och Kudo.
Frågan är egentligen, vad är det för typ av spel man lär sig på?
Jag kommer ihåg att det finns ett spel som heter Globetrotter.
Mm.
Det är ju ett kunskapsspel där du lär dig...
Du tänker platsen. Inte på Backpacker.
Det kanske jag också. Det är
Backpacker var ju ett underbart spel med frågesport. Du reste runt i världen och fick olika frågor.
Man fick välja olika. När man klarat ett resmål så fick man olika, gå åt olika håll. Liksom.
Ja, precis. Det var ju myst. Spelade du myst?
Sen en annan.
Ja. Underbart problemlösa spel. Jag hade på Mac.
Nu gäller det faktiskt för våra gamla lärare och våra gamla föräldrar. Släpp sargen och kom in i matchen.
Mm.
Det handlar inte om att folk ska spela och göra dumma saker. Det handlar om att förgylla och ge olika alternativ till inlärning.
Mm. Jag tror det också.
Förstår jag att vissa ungdomar sitter timtals framför spelen, men det är också en del vi ska lära dem. Att hålla på med någonting måttat. Det är ingenting bra att hålla på med för mycket.
Nej, det är inte så bra att...
Blir det beroende av vissa saker. Det är en bra lärdom också. Att lära dem att sätta stopp. Att lära dem att komma ut kanske och motionera eller...
Och sålla och se vad som är viktigt och vad som är liksom bara... Lek. Eller liksom skräp. Paradise Hotel.
Jag säger att nästa vecka kommer påsken. Då är vi lediga.
Ja.
Ta ett par timmar och lär er Backpackers, om det går att googla på det och hitta spelet och testa. Testa och hitta andra spel där ni kan lära er saker och ge tips till varandra, till era lärare, till era kollegor. Så att vi kan komma framåt i tiden.
Mm.
Don't fight it. Join it.
Mm.
Rörelsen.
Ja.
Och det enda jag kan säga, det är... Liknelsen som Jakob skulle ta, det är när de försöker övertala Luke Skywalker att join the dark side. Så pratar han sin far till rätta istället och får fadern att
komma släppa. Över till den ljusa sidan.
Precis. Nej,
tyvärr så dör ju Darth då också, vilket är lite sorgligt.
Nej, jag tror inte att han dör ju egentligen, sitt skal dör, men han själv kommer ju Anakin Skywalker tillbaka som en ande och lever lycklig resten av sitt andeliv.
Får vi hoppas.
Ja.
Hörrni, vi tar och avslutar där. En vecka återstår av åttornas prao. Vi vill önska alla er lycka till också på praoplatserna och hoppas att det går bra och att ni är nöjda med praoplatserna. Men vi säger väl trevlig helg.
Och önskar alla en glad påsk om vi inte ses nästa vecka.
Ha det så bra.
Hej. Hej.